Du lyssnar på en podcast från Expressen.
Vad vill du ha, Martina?
Man skulle välja två, ja.
Ja.
Då kan jag ta en gravad rökt lax och en rostbiff två. Det blir bra.
Och jag tar en matjessill. Ja. Och också den här gravad rökt lax med grön sparris och kall färskpotatis och sikrom och citron och gud vet allt.
Alltså, det var någonting att få fritt där, eller?
Jag gör det här idag. Jag går in i det med öppna ögon.
Yes.
Du gör våld på dig själv.
Ja,
någonting
att dricka. Jag tycker det skulle vara kul med öl och snaps, men du kan, hur har du det med? Eftersom det är en sån stämning här.
Du får jättegärna dricka öl och snaps. Ja. Vad har ni mer som man kan dricka?
Ja, här har du dryckesmenyn.
Och
snapskortet.
Jag klarar inte, du får bara ta in något. Jag fixar inte denna fantastiska listan.
Ja, jag tar bara ett glas vitt vin då.
Ja, bara kör hitta på något som blir bra. Ja.
Då var det dags för lunch med Montelius igen. Och Martina och jag har bänkat oss på två små svin i Årsta, där det vankas smörrebröd. Vilket innebär ett kort avsteg från min veganska livsstil. Men vad gör man inte för konsten? Och framförallt för Martina Montelius. Jag heter Gunilla Brådres. Nu käkar vi.
Jag tror att jag har ett trauma när det gäller öl.
Jaha.
Och jag har kommit på vad det är. Jag har aldrig druckit öl nästan. Jag kanske har druckit liksom en sipp av någon annans öl någon gång.
Ja.
Men jag tror att det är kanske att när jag gick i ettan och tvåan och sådär.
Ja.
Så gick jag på ridskola. Och ridskolan var, det var en fascistridskola. Det var Svartlings ridskola där vid stadion.
Ja.
Och det var en familj som drev den.
Ja.
Och då var det så där, vi gick fram till en lucka.
Ja.
Och bakom den satt en ytterligt korpulent gammal man. Och till honom skulle man säga vilken häst man ville rida på.
Alltså man fick önska?
Ja, och grejen är att jag ville alltid rida på Urban. För Urban var den lataste hästen på hela ridskolan. Han var skimmel och så hade han sån där man som stod rakt upp. Några av de andra hästarna var lite neurotiska sådär. Men Urban hade en bästis som hette Minsan, så de försökte alltid gå bredvid varandra fast de inte fick. Jag älskade Urban så jag valde honom varje gång. Och jag fick det. För de andra barnen tyckte att Urban var tråkig. Så jag red på honom varje gång. Men
Urban var stabil.
Han var jävligt stabil alltså. Han har till och med varit på bild på Dramaten. Därför att många, många år senare så var jag med och skrev en kabaré som hette Lösa tyglar, tror jag. På Unga Dramaten.
Ja.
Fast just den här var för vuxna. Den handlade om hästar.
Titta,
här kommer Gunnis bira.
En sån riktig sejdel.
Ja, gud vad fint. Och Nico Rölke tonsatte mina texter. En av Sveriges bästa tycker jag i alla fall.
Mm.
I rollerna såg vi Ann Petrén och Lotta Teile.
Mm.
Fint som snus.
Ja, verkligen. Det här var bara i gryningen av din karriär.
Det var väl någonstans i gryningen. Det var, det är länge sedan. Men, och det var ju då Agnete Ehrensvärd som var konstnärledare. Och hon har ju egna hästar.
Ja.
Och älskar djur.
Ja.
Liksom.
Men tillbaka till luckan på Svartling.
Jo, men då så skulle man ta med sig någon bild på sig själv och en häst som de kunde hänga i foajén.
Mm.
Då råkade jag ha en jättefin bild på mig och Urban. Liksom. Så den Urban, han är garanterat stendöd. Men frid över hans minne. Nu undrar Gunny vad det här behöver
han blir serverad på ett smörbröd.
Hur vanligt är det att hästar blir
serverade? Jag vet inte.
Inte självdöda ridskolehästar i alla fall. I alla fall, det brukade vara min pappa som tog mig till ridskolan.
Ja.
En gång i veckan.
Ja.
Och han...
Varför var det en fascistridskola?
För att de var så stränga.
Ja, men det är någonting med ridskolor. Alltså jag tror att jag har gått från att tycka illa om det till att uppskatta det. Därför att det är ju en massa levande varelser där inne.
De måste vara stränga.
Du får skärpa dig. Du kan inte göra vad som helst.
Nej, men man kan faktiskt bli dödad av en häst.
Det kan man. Och en häst kan bli...
ledsen.
Ja.
Så det är klart att det måste vara
på.
Nej, men jag tänker att Urban hade det varit svårt att bli. Det svåraste var att få ut honom ur boxen. För han ville helst stå kvar där. Så man fick liksom dra mig. Inte ett varv till runt den där jävla manegen. Alltså. Men någon unge på. Nej, men alltså så här var det. Min pappa var, hade väldigt hög alkoholkonsumtion under den här tiden. Så vi brukade börja med. Han hämtade mig i Täby. Sen så åkte vi in till Östra station. Sen gick vi till den klassiska restaurangen där du och jag har poddat en gång.
Ja.
Östra station-restaurangen. Min pappa drack några starköl och sen gick vi till ridskolan. Det märktes inte på honom så mycket att han druckit starköl, men grejen var att han blev så pissnödig så att han meningen var ju att föräldrarna skulle stå och kolla när man red. Men han gick ut och pissade hela tiden och gud vet vad annat. Så det var lite sådär misärigt. Medan då korpulente mannens dotter som var läraren skällde på oss och på mig. För att jag inte, jag var väl lite i min egen värld som det heter. Alltså jag satt liksom där och skumpade och tänkte
åkte med.
Åkte, istället för att öva på att skänkla och vad man nu skulle öva på.
Ja.
Jag kom inte så långt på ridskolan.
Ingen av, varken du eller din pappa var där liksom på rätt sätt.
Vi var inte där på rätt sätt och sen nej. Så var det det, sen... Så det här är så tråkig historia. Men sen så någon dag så fick jag inte Urban. Då fick jag rida på min sand istället. Hon var en helt annan. Och då var det någon som stod där på läktaren som tappade en scarf som landade på min sans röv. Varpå hon fick tokspel och började hoppa omkring som en psykpatient och kastade av mig. Och sen fick jag hästskräck och de var ju inte så pedagogiska. Sen slutade jag, så jag kom aldrig ens till. Jag kom till att lära mig galoppera, tror jag.
Och därför så dricker du aldrig öl.
Jag har med ridskolan.
Jag vill snart fråga dig hur, lite saker om klassisk musik eftersom det är ditt nya expertisområde.
I klassisk musik.
Men det kommer snart. Expertis. Ja, det har du redan glömt. Men jag kommer till det.
Okej. Okay.
Det var så här, förstår ni, lyssnarna, att en eftermiddag så fick jag ett sms från Martina. Och då kom det med en fråga som gick ut så här. Som var så här. Vad heter nötknäpparens största hit? Oj.
Matjessill.
Oj.
Rasbiff.
Men.
Gravad
röd. Åh gud. Tack snälla. Ska jag få en liten snabb till det?
Ja, men vad härligt. Jo. Och då undrar jag, varför? Jag har ju aldrig någonsin fått ett liknande sms från dig under hela vår bekantskap. Varför vill du detta plötsliga intresse av nötknäpparen och Tchaikovsky?
Men var inte du och jag, var inte den du och jag Vera var och såg? I podden? Du vet, när du och jag och min dotter var på opera.
Ja, vi har till och med poddat därifrån, men det slog mig inte då.
Nej.
Och så svarade jag blomstervalsen.
Mm.
Och då kontrade du med trepack, frågetecken. Vilket var väldigt kunnigt.
Jag hade så flös.
Ja, nej, men, och sen då svarade jag, ja, blommornas vals. Och ja, trepack också. Och då svarade du, tack. Med 5 utropstecken. Vi fuskar. Nu kan du inte berätta det här.
Jo, och då vill jag bara säga med en särskild hälsning till Sveriges Television att det här är inte att avslöja saker i förväg, för det var inget av det sen.
Nej.
Som var rätt svar på någonting. Men alltså Gunny, förra gången så knöt vi ihop allting.
Ja.
Nu knyter vi också ihop allting. Mm. För nu kommer ju faderskapet in igen.
Jaha.
Ja. Inte min riktiga pappa. Alltså lyssna, om ni går in på min Instagram, Martina Montelius Instagram.
Din riktiga pappa, för den pratade om nu var en, inte
det. Nej, den jag pratade om nu var min biologiska pappa, ja. Påstås det.
Ja, jag förstår.
Men sen finns det
sen
en.
Sen finns det en som du är.
Ja, men det finns en svensk legendar.
Ja.
Får man ändå lov att säga. Som jag ända sedan jag gick i mellanstadiet har ansett att jag är så lik. Men inte träffat förrän då. Vid tiden för det här sms'et.
Ah,
om ni går in på min Instagram som är öppen så kan ni se en bild på mig och trumvirvel Lasse Åberg! Alltså visst är jag lik Lasse Åberg.
Jag håller med dig.
Spitting image, och han höll med också. Eller vi blev jätte... Han är väldigt fin. Person.
Berätta.
Nej men så här är det.
Du tar det i rätt ordning kanske.
Jag åt julbord redan i maj. För jag, så här är det. Redan i maj så spelade vi in Kontrapunkts julspecial. När jag berättade för Gunny att jag skulle vara med i det, då sa Gunny faktiskt va? Ska du vara med? Du kan väl inte musik? Varför är du med i Kontrapunkt? Lite bitter. Men då vill jag bara säga att jag har inte fått vara med i den där roliga. För det första är det dig Jan Sprang ringer till först, alltid nu för tiden. Och för andra så är inte jag alls lika tajt med Filip och Fredrik som du är. Då undrar jag bara, varför är du mer värdig?
Nej, jag kan vara lite bjussig. Men jag tänker att alltså, anledningen till att jag skulle skriktacka nej till Kontrapunkt är ju att jag vill inte göra bort mig i offentligheten.
Men du har en annan fallhöjd när det gäller musik. Det vore mycket
bättre. Ja, precis. Det hade varit bättre om de hade liksom, vill vara med i våran frågesport om...
Och minigolf.
Ja, då. Ja, men precis. Då jag har inget att förlora.
Nej.
Det hade inte du heller. Men hur kunde de komma på... Alltså, men ändå... Någon behöver man inte ha liksom den mest rudimentära kunskapen.
Ja, men så här är det. Riktiga
Kontrapunkt är alltså musikfrågetävling. Mm. Alltså konstmusikfrågetävling. Ja.
Riktiga Kontrapunkt, absolut. Mm. Och skälet till att vi spelade in den julgrejen i maj var att alltså, hela säsong, hela höstens säsong av Kontrapunkt är inspelad.
Mm. Mm.
Och det är med riktiga.
Ja,
som man kan,
riktiga.
Nej men sådana som man kan förvänta sig någonting av.
Mm.
Och sen så det här julspecialet. Det är lite mer obsklass Kontrapunkt liksom. Därför kan man ha mer töntar som inte kan så mycket.
Mm.
Och det handlade ju om fler saker än musik. Det var liksom allt möjligt. Det var faktiskt musik, konstverk och litteratur.
Mm-hmm. Mm. Just det. Det brukar ju vara någon massa röd tråd liksom.
Ja, att man ska sätta ihop liksom en bild och en text och en bla.
Mm.
Så mitt lag var Lasse då, min pappa, och Tina Ali.
Mm.
Och sen så var det andra laget Stina Walter, Helena von Zweigbergk och Kalle Moraeus.
Ja, så det var lite så här kulturmyskändisar.
Mm.
Mm.
Och jo men och då, ja, så då så kom vi dit. Och jag kände väl Helena känner jag ju.
Mm.
Men och pyttelite också Stina. Men de andra kände jag inte.
Nej.
Och då så blev vi inlåsta. Mm. För att då var vi var inte på SVT Göteborg, utan vi var på någon annan studio som var i någon annan Warner Brothers studio.
Oj.
Mm. Som de tydligen har ibland att spela in i när det är fullt på vanlig SVT.
Ja.
Så då var vi där och då blev vi, fick vi en särskilt, liksom ett rum där det var soffor och så var det två loger bredvid varandra. Och så fick inte vi gå ut därifrån därför att de som spelade liksom musiken till programmet repeterade.
Ja.
Så fick inte vi höra i förväg vad det var för musik, så vi var instängda. Och så kom allihop.
Så det var instängda med Lasse Åberg och Tina Alin och...
Och Stina och Helena. Men inte Kalle, för han kom senare. Det var hela tiden så här, Kalle är på väg, han kommer med sin egen bil, han är i en gitarraffär. Så tiden bara gick liksom, och det var ingen fara för att liksom, Kalle Moraeus behöver inte vara en halvtimme i sminket eller någonting, utan han kan komma när han kommer. Men så till slut så kom han. Kom in. Väl så bara, tjena. Jo, nu ska jag visa. Och då hade han köpt en ny gitarr. Tyvärr kan jag ju inte säga vad det är, för jag kan inget om gitarrer. Men det var en sån där elgura som liksom är väldigt kantig. Det sticker ut.
En sån här Fender Stratocaster.
Typ, sånt där. En sån där extra fräsig.
Ja, just det. Elgura. Fast ändå en antagligen en sån där som har funnits jättelänge. Som
ja!
Alltså, kissad.
Ja, och så blev han så glad. Han bara, han sa så här, men alltså jag i vanliga fall så brukar jag gå in, brukar kolla på massa gitarrer, sen går jag därifrån, köper ingenting, sen kanske jag kommer tillbaka. Men det här vet ni,
det här.
Den här var bara kärlek för första ögonkast. Den här ska jag ha.
Så han hade den liksom med sig i en liten låda som han packade upp och visade
för han var så glad för den.
Jag var jätteglad.
Och Tina Alin som är jättebra musiker och känner honom sedan förut. Hon fick till och med prova att spela på den. ja, så var det bla bla bla, så var det sminket bla bla bla. Men sen så fick vi bli inlåsta igen. Och så kom de, som, alltså de som jobbar med produktionen, kom med en massa mat som helt enkelt var ett julbord.
Ja. För att det skulle komma i rätt stämning,
ja,
för programmet. Ja.
Så då satt vi där åt julbord,
ja,
och pratade, och det finns lite snuttar från det också, tror jag, på Tina Alins Instagram. Där, ja, vi sjöng julsång.
Men stackars Martina, du har inte ätit en enda tugga. Jag har liksom kastat i mig den här maskisill. Ja. Smör och bröd.
Nej, men sen i alla fall, ja, sen visste, ja, vi ju ingenting. Sen så stod vi, så kom liksom den som var vår, som vallade oss liksom.
Mm.
Och så att nu, men nu är det snart dags. Nu ska vi gå in, för det var så där live on tape, så säger man, spelar, ja, i princip in.
Ja.
Och studiopublik också.
Och det också.
Mm, de var jättegulliga. Men så var vi precis utanför studion, och det var då. Tina Alin sa, ja, till mig, för hon var vår lagledare, hon sa så här: "Men du poddar ju med Gunilla Brodrej." Ja,
det hade hon koll på. Bra.
Ja, gud, ja. Och så sa hon är jättegullig också, och så sa hon så här: "Kan inte du bara, vad kan vara liksom jul? Det måste ju vara nötknäpparen. Kan inte du bara snabb smsa till Gunilla?" Och då var det en minut innan vi skulle gå in eller något. Så jag bara, okej, men vad ska jag skriva då?
Du kan inte ens, nej.
Nej, så hon dikterade så här: "Skriv och fråga nötknäpparen. Skriv och fråga om det där trepanering eller vad det hette."
Trepan.
Ja. Bara för att se om vi kan snabbfuska. Sen var det inte mer något om det.
En minut före innan vi kommer på en, kanske ska, ja,
musiker. Men hon var också rädd.
Alltså, det krävs en musiker för att överhuvudtaget komma på vad ni ska fråga om.
Ja.
Det är ändå, det jag var imponerad av.
Ja.
När sms kom. Att jag ändå hade, men du visste vad du fråga.
Vi fuskar. Och han stod en meter ifrån mig, handen där som liksom. Men sen så frågade vi efteråt, det är det jag vill säga till er, att jag bryter inte mot henne, för ni sa, ni får instagramma hur mycket ni vill om det här, ni får berätta hur mycket ni vill, allting, bara ni inte berättar vilka,
vilket lag som vann.
Absolut inte vilka som vann.
Nej.
Och absolut inte vad det var för frågor och svar, vilket jag inte har gjort, för inget av det här var med.
Okej.
Men vi får gärna göra reklam.
För ni bara så här, ja precis, jag tänkte här, det blir en fråga om nötknäppar. Men sen kom det ju, det var ju inte slut sen, utan det kom ju andra frågor också. Liksom så här: finns det mer klassisk vintermusik som vi bara kunde, frågetecken.
Det är så patetiskt. Det är så patetiskt.
Hon försöker liksom överlista på något vis.
Och en så jävla loska i ansiktet på hela den klassiska musiken. Och liksom tro att det går att lära sig det på en minut innan man ska gå in i tv-studio. Och det förstår man blir intresserad när man vill vinna en tv-programstävling.
Ja.
Det är så jävla sunkigt.
Exakt.
Kände inte du ett djupt förakt?
Nej, det gjorde jag inte. Jag skrattade högt. Jag hade så roligt åt det här. Bara, och själva tanken att jag hjälpte dig att fuska i en musiktävling.
Om jag hade vågat. För grejen är ju att den där inspelningen sen, den var ju, alltså meningen var att det skulle vara live on tape.
Ja.
Det vill säga, alltså lyssnarna när man spelar in, precis som att det vore direkt sänd, fast det inte är det. Men i verkligheten, om det till exempel är musikinslag och sådär, då är det ingen konst, då kan man få ta om ibland och så. Men i den här, på den här inspelningen var det ovanligt mycket så. Det tog ganska lång tid. Jag tror att någon fick sjunga tre gånger och någon fick dansa två gånger. Sådär. Saker klaffade dåligt, så fick man göra om. Så att det blev ganska mysig stämning i det. Det stod jättebra kontakt mellan oss och den här publiken och så.
Du och din pappa där också.
Och min pappa. Men vi hade ju kunnat liksom, jag hade kunnat smsa mer till dig, men vågat. Det hade jag aldrig vågat.
Nej. Alltså jag fick du hade mobilen med dig.
Nej, men jag hade ju inte det.
Nej.
Utan jag lämnade allting till den här killen.
Ja.
Men jag hade ju teoretiskt kunnat gömma den i byxlinningen eller whatever.
Ja, det hade du.
Men man är ju sedd hela tiden. Vad hade jag kunnat? Skulle jag ha hållit under?
Det är patetiskt. Att man,
och att så gärna vill jag vinna.
Att det här skulle vara så viktigt.
Ja, men och grejen är att det är ju så viktigt. Så det hade kunnat bli en tidningsgrej. Det hade kunnat bli deltagare, 43-åring 43-årig kulturprofil fusk.
Sommarvärlden.
Sommarvärlden 43. Och sen så en sån där svart profil liksom, där man ser mitt hår. Och sen flashback tråd, vem är sommarvärlden? Sprit har jag väl druckit på hur många år som helst. Jag har inte druckit sprit. Hur ofta dricker du stark sprit?
Det här tycker jag, jag tycker snaps är jättegott. Jag tycker det när tillfälle ges, så att säga.
Ja, men om det är någon middag eller om det är något sånt där.
Vi har en flaska OP hemma liksom, om det skulle vara så. Nu på midsommar drack jag lite snaps. Samma med min son.
Men hur är det
en man?
Ja. Hur är det en vanlig kväll? Kan det vara så att din man och du säger, ja, men ska vi ta och öppna en Rioja? Eller har ni en bag-in-box som ni ibland, kanske inte varje kväll men någon gång då och då, häller du och din man upp ett glas och så säger ni till varann, tänk ändå så bra vi har det. Eller hur funkar det liksom? Men har du ett vardags...
Du menar, alltså vad vill du veta?
Mer om vin,
ska svara.
Mer om vin och sprit. Alltså, har du liksom, har du vardagsvinet? Att du kan komma hem från jobbet och ta ett glas vin? Och liksom,
kan jag göra.
Framför Netflix eller något?
Absolut. Absolut. Alltså, jag har både en röd och en vit och en rosébox hemma. För tillfället faktiskt. Och så har vi lite snabbt. Ja, men jag gärna det på en vardag liksom.
Det kan sätta lite gulkan.
Ja, men det kan det.
Ja, men det kan.
Ja, det kan det.
Men hur är det, och alla dina barn är ju,
har du det? Eller nej,
det går i perioder.
Och du har lite mindre barn. Jag tycker det där har kommit lite när barnen har blivit äldre.
Ja. Och de har också perioder.
Ja.
Beroende på vad de liksom senast har sett på TV eller liksom pratat om eller bla bla bla. Där de tycker det är mer eller mindre känsligt med alkohol. Alltså ibland så är det ju inga problem. Och ibland så kan jag hälla upp ett glas lemonad och så säger någon, är det där alkohol?
Ja, så att det blir lite lata.
Ja. Om man inte har, för dem har ju aldrig druckit alkohol liksom.
Nej. Men det tror jag handlar om att man liksom, det är en enda slags, jag tror att de prövar sig fram lite grann också.
Men jag har inte kommit till det som är min rädsla. Det är ju det där som du redan har varit igenom. Mm. I alla fall med dina äldsta barn antar jag. Alltså det här när ens barn börjar dricka alkohol.
Ja.
Det har ju inte mina gjort. Hilda är ju 14. Och det finns liksom inte på världskartan att de skulle dricka alkohol. Men jag har ju kompisar som har barn. Som var fulla första gången när de var 13 typ.
Ja, det kommer. En vacker dag kommer ju.
Och det vet inte vad jag skulle... Nej, men
nej,
jag vill liksom att mina barn, jag vill inte tänka på det. Men samtidigt så, varför ska jag missunna dem? Såklart inte när de är 13. Men säg när de är 17. Eller 18 eller 20.
Jag tror att, så här tänker jag. Man vill bara skapa en slags samtalsklimat hemma där de känner att det är okej att berätta vad som än, vad som än händer dem. Så vet de att det är okej att säga det. Så att till exempel om de skulle vara så fulla så de inte kunde gå hem, så är det ingen grej att ringa och säga jag mår jättedåligt för att jag är så full. Kan ni komma och hämta mig?
Ja, hellre det än att någon annan hämtar dem.
Ja, hellre det, men att de inte vågar gå hem för att de vet att de ska bli utskällda.
Nej.
Det är ännu värre. Ska du ligga och frysa någonstans i något dike?
Nej.
Eller så? Nej.
Och det är klart att det kommer att hända.
Det kommer att hända. Det är till och med så att jag har sagt det till barnen. Åtminstone de som, inte mitt första kanske, för då var jag så ny och liksom rädd för allting. Men sen har jag sagt att det kommer att hända. Du kommer att bli jättefull. när de säger så här tvärsäkert att de kommer aldrig bli det, så det kommer hända. Du kommer bli så full så att du inte kan resa på det. Och då vill jag bara att du, så ska du ringa. Eller säg åt någon att ringa. Ja. Så vi kan komma och hämta dig.
Man kan
jag tycker inte att det är bra att det kommer att hända, men det kommer att hända.
Man kan ju säga till sina kompisar så här, du kan ringa min morsa om, det, om jag ballar ut. Faktiskt.
Men det är en vacker dag som knackar polisen på dörren och kommer hem med ditt barn.
Nej men,
ja. Nej men alltså, vadå?
Ja. Ja men det kan ju hända. Jag blev ju inte...
För att de har ertappat din mindreåriga barn med en burk öl någonstans. För de gör det då. Och det är bra.
Det är skitbra. Ja. Det är skitbra. Nej men, jag blev inte hem fussad av polisen för att jag hade... Supigt, för att jag var faktiskt inte full förrän jag var 21 år. Jag tror att det är, eller 20 eller vad. Jag tror det spelar in lite också. Jag var väldigt så där sen med allting. Men däremot så åkte jag fast för snatteri första gången när jag var 12.
Okej.
Och då får man ju också åka polisbil.
Ja, det där har jag ju inte varit. Det samtalet har ju inte jag haft.
Nej.
Ni kommer snatta.
Det kommer att hända.
Nej.
Jag vet inte om snatteri är en grej fortfarande. Det är klart att det måste vara. Jag kommer ihåg att det var väldigt kul.
Ja, det var en stor grej. Det var ju alla gjort
det. Har du snattat?
Ja, jag har gjort det. Det är så patetiskt. Men det var mer för att jag kände så att alla gör det ju. Jag måste ju också göra det, annars är jag...
Kommer du ihåg vad du snattade?
Bara en liten lort. Ja, något så dumt. På bokhandel i Näsby Park. En flaska med bläck.
Men behövde du bläck?
Ingen behöver bläck.
Hej! Det finns redan i
bara pennorna. Folk på 1700-talet som skriver med gåspennor som behöver bläck.
Men var det bara att du ville snatta liksom? Ja, så du tog det
vad som helst. Jag bara tog vad som helst. Och den där fanns, det stod hemma jättelänge och jag kände så. Det var liksom ingenting som bara kunde så här random liksom flyta in i tillbehören hemma eller?
Den stod där som en påminnelse.
Ja, den stod där.
Om vad du hade gjort.
Men det gick ju bra.
Ja. Ja men det gör ju det, det går ju bra jättelänge.
Det var ju liksom där inne, det var ju som där gäng som var inne på bokhandeln. Den där räd liksom.
Stackars. Vad gulligt att snatta på bokhandeln. Och gulligt och ovanligt omoraliskt också.
Så mycket i Näsby Park centrum där högstadiet.
Men år. Vanliga barn snattar godis eller smink. Men ja, redan då.
Ja.
Redan då såg man vart du återbarkade. Redan då, du var en finsmakarsnattare. Gunny snattade inte schweizernöt. Hon snattade inte mascara. Nej, Gunny snattade ett bläckhorn. Alltså det här är så bra.
Ja.
Så skulle din nästa bok kunna börja. Det är som en bläck, doften av bläck i ditt madeleinekaka.
Det låter som ett patetiskt sommarprogram måste jag säga.
Ja, oh, gud.
Man försöker dra fram någonting ur sin barndom som ska verka intressant.
Oh,
oh, oh,
oh,
oh.
Jag orkar inte ens prata om sommaren.
Nej, det gör vi inte.
Jag har faktiskt inte lyssnat på något ens.
Nej.
Har inte det spelat ut sin roll lite? Eller är det jag som
tydligen
är bitter?
Inte. Det är ju
tydligen
bara,
inte.
Nej.
Eller är det jag som är bitter för att jag bara har fått sommarprata en gång?
Nej.
Vidrig replik. Men jag har inte gjort mig tillräckligt märkvärdig sen 2014. Ja.
Du har bara skrivit några böcker till. Det räcker tydligen inte i det här jävla landet.
Nej. Men nu kanske de ringer.
Turinet Malvik säger jag bara.
Ja.
Hon är tydligen, ja. Intressant.
Hon var nere på Brunnsgatan förra året.
Ja, hon.
Ja, för vi hade hyrt ut teatern till något film, Jippo. Och då var hon där nere.
Jaha.
Men vad var det med det? Det var inget alltså, särskilt alls med det.
Nej, då går vi vidare.
Nej, men jag önskar att det hade hänt otroligt, men det gjorde det inte.
Nej, men jag tror inte
bara där.
Jag tror det. Förlåt grynet, men jag tror kanske inte att det händer något roligt kring grynet.
Jag hoppas att du håller erotiken vid liv.
Ja. Just, alltså hon var helt strålande när hon var, gjorde samarbetade med Povel Ramel.
Mm.
när hon var tante Raffa i Semlons gröna dalar. Underbart, jättebra. Hon var en super, superhet barnprogramledare.
Så jävla bra.
Så, nu plutar med läpparna och hade något rött.
Hon hade det som såhär knullkompisragställe hade hon barnprogram till. Det var ett sätt att liksom få ett skott i råttan. Att sitta där och få bröstvårtorna och styrna. För det spelar ju ingen roll.
Det är så jävla bra. Det är liksom något av det bästa som har gjort. Det är ingen som har gått på tanken eller?
Ja, den kåta barnprogramledare. Du var ju...
Och papporna sitter liksom jättetaggade så fort det är barnprogram.
Ja, då börjar det bulta i y-frontskalsongerna. Då säger papporna så här till sina fruar: jag har faktiskt läst att det kan vara bra att sitta bredvid sitt barn när de kollar på barnprogram. För dela upplevelsen.
Är du trött på dagis leksaksskåp? Här finns pyssel, knep och knåp.
Kom,
lilla vän till mig. Lider du av snask, psykos? Slagit knetig, vill ha blås?
Kom, med din tantrafa.
Kanske önskar du direkt ta del i något mera avancerat spel. Det jag inte har, det kan jag skaffa. Vill du rida rankarit eller helt enkelt bara ta en titt?
Kom till.
När vi vände på könen lite så var det ju när Nassim Al Fakir var barnprogramledare. Så var det ju en och annan mamma,
bland annat
en kompis till mig, som man brukar säga. En kompis till mig som tittade lite extra kanske på det där. Ja. Men nu det var som Esther sa i morse, alltså hon har ju, alltså han har ju alltså förstört hennes barndom nu. För att hon älskade ju Nassim Al Fakir. Hon älskade honom. Men det han håller på med nu,
som är att bara visa röven hela tiden.
Ja, plötsligt. Eller vad gör han? Han kommer nu, vilket dag som helst, släppa sommarhitten Ta en korv.
Det är ungefär som när Runar och Dr. Alban och vem var den tredje?
Ja.
Hade någon sorts band där de gjorde någon låt som heter Det är stabilt.
Ja, det går, får inte göra så.
Men det heter låten Ta en korv.
Ja. Nej, det får inte gå till på det här sättet, tycker jag faktiskt.
Nej. Fjärde juli kommer korven. Nej, Nassim. Är det så här du försöker tjäna pengar?
Jättehemskt.
Fy fan. Han har ju blivit någon sorts porrversion av Markoolio. Och varför är han nakenfis när de pratar om korven? Är det meningen att man ska tänka på hans pillesnopp? Eller vad är det här? Det är det han vill.
Sluta förstöra mitt yngsta barns barndom.
Nej, men det enda jag hör att säga är, säg allt, lyssna nu alla i hela Sverige, säg aldrig mer något elakt om Staffan Westerberg.
Nej, just det.
För att då kommer jag bara säga Nassim Al Fakir är en prutt gubbe. Nassim Al Fakir är en ful gubbe. Jag följer aldrig med honom i någon bil.
Nej.
Låt aldrig honom bjuda på godis.
Nej. Eller korv.
Eller korv. Det där med korv. Nej. Nej, Nassim. Alltså grejen är det jag tyckte var sexigt. För ja, jag hörde till
ja,
den där.
Ja.
Nej, som det slaskade var... lite på.
Nej.
Nej, jag tycker ja, om framförallt...
Nej, men han har ju en enastående karisma och ett smittande skratt.
Och så gjorde han ju den där låten. Kan jag på den, kan ja, jag på den, ja, kan ja, jag just... trumma på den. Ja. Den sjunger vi fortfarande, barnen och jag. Ja. Men,
nej,
framförallt...
Finns det ja.
Men framförallt den här gluggen i framtänderna. Jag hade varit mindre sexuellt upphetsad om man inte hade haft den. Alltså,
ja,
okay. Det är det här.
Ja, ja.
För jag tycker att visst kan en man få vara välsvarvad. Mm. Men han måste ha någonting, han måste ha någon liten quirk, han måste ha något litet fel.
Mm-hmm.
Det är ungefär som Jens Orback sa. Och nu menar jag inte det här med hästen.
För jag läste, eller moster.
Eller mostern och hästen. Utan jag läste en intervju med Jens Orback innan det där hände. Mm. Som han är så förföljd av.
Ja, det var det att han ville visa att han också var lite queer. Eftersom han hade en moster som bodde med en häst.
Ja, han jag orkar inte längre.
Gillar alla olika.
Han gillar olika, ja, men
ja,
inte bara det.
Nej.
Utan han sa i en intervju så här att apropå kvinnor... Mm. Att hans fru hade hörapparat eller vad det var. Och att han alltid har haft en grej liksom för kvinnor som har någonting. Antingen tandställning eller hörapparat. Eller kanske en lapp för ögat. Eller det halta. Eller det ska vara någonting.
Som adderar.
Ja, men
något hjälpmedel helst.
Ja, gud vad snusk.
Nej.
Och då är det att han tar av henne. Ja, så här är det. Han tar av sin fru hörapparaten. När de liksom ska komma i stämning tar han av hörapparaten. Och säger så här: nu, Annette eller vad hon heter, nu tar jag ifrån dig ett av dina sinnen.
Exakt, I don't need a clever conversation.
Nu hör du ingenting.
Nu ska du bara love you just the way you are.
I love you, åh gud Annette, I love you just the way you are. Och så i bakgrunden så spelas korven med Nassim Anteki. För det är deras andra turn on.
Jag trummar på mig, jag trummar på dig, jag trummar på allt jag ser. Jag trummar på mig, jag trummar på dig, jag trummar på allt jag ser. Kom leta med mig, hitta någon grej, någonting att trumma på. Kom leta med mig, hitta någon grej, någonting att trumma på. Och kan jag på den, kan jag på den, kan jag trumma på den. Kan jag på den, kan jag på den, kan jag trumma på den. Vi testar!
Nu har jag, nu blir jag så traumatiserad av Nassim. Gör det något om jag tar en cig?
Nej, det går bra. Så och kan då du... kan vi kanske har något meddelande från våra sponsorer.
Från våra sponsorer. Ska
jag passa på att ta det här nu då?
Ja. Vår sponsor är Sibylla Nassim-korv.
You were 16, my village queen,
my village queen,
down by the
Nej, men annars har jag ju varit på Sting då.
Ja, hur var det? Hur var det, Gunny?
Alltså.
Är han en bra liveartist?
Nej, alltså, skulle säga att egentligen så är han ju inte det. Och det kom jag fram till.
Mm-hmm.
Men det spelar ingen roll. Alltså han är ju inte en bra liveartist på det sättet som till exempel Bruce Springsteen är en bra liveartist. Eller Håkan Hellström.
Mm.
Som liksom är extroverta och svettas och du vet.
Interagerar jättemycket. Ja,
nej, det är han inte.
Nej.
Han kommer in och kör sina låtar. Det blir någon allsång blir det ju och sådär va. Men han kör sina låtar.
Inte så mycket mellansnack och så.
Inte alls så mycket mellansnack. Utan hej Stockholm ungefär. Och det är 18:e gången jag är här. Och sist jag var här var, och så sa han ett årtal, och det är så konstigt för då var inte jag ens född. Och sen var det inget mer. Sen är det inget mer. Jag är ju van vid det. Det är inte mer.
Du vet att det kommer bli så.
Det snackas inte överhuvudtaget.
Nej.
Det sägs kanske någon musikers namn sådär, någon som utmärker sig. Man presenterar bandet, men det är inget mer än så.
Nej.
Nej.
Men det var ju inte heller, det har ju du berättat förut i podden när du träffade Sting, att det var inte heller så himla märkvärdigt, tyckte du. Jo.
Nej, precis. Utan jag tycker ju om honom för... Nej, men...
Jo, men säg nu, vad är essensen av din Sting-kärlek?
Men alltså, det är ju skitbra.
Mm.
Musiken är jättebra, låtarna är underbara, musikerna fantastiska. Ljudet, jättebra. Och sen kan jag ju alla låtarna. Jag kan ju sjunga med alla låtar utom en på den här konserten. Så att det är ju... Det är bara så härligt att få göra det tillsammans med en jättestor publik.
Ja, själva upplevelsen att gå på konsert.
Det är det. Ju, det är det ju. Fast, ja. jag var ju på väg att vända. För det var så sjukt mycket folk, Martina. Det var så mycket folk så att jag fick nästan så här katastroftankar. Och vi var hungriga, vilket innebar en jättelång kö. Sen blev vi kissnödiga, vilket innebar en jättelång kö till. Och medans vi stod och köade till de här olika liksom livsuppehållande institutionerna, så blev det bara fler och fler folk. Så till slut var det så mycket folk så att man såg inte ens. Alltså jag såg inte ens Sting. Förstår du? Så mycket folk var det. Så då var det så här, nej, vi går hem. Jag har ju ändå varit på ett antal Sting-konserter. Det här är ju liksom... Varför ska jag gå på den här konserten när jag inte ens ser dem? Och så gick vi upp på det här som heter Kryddhyllan. Eller Örtagården. Eller vad heter det?
Vad det nu heter.
Ja, jag vet vad du menar. Ja, där. Och tänkte, nu tar vi en öl i alla fall. Så vi har ändå liksom något trevligt. Apropå öl. Så då gjorde vi det. Och sen kunde man liksom, om man liksom stod på den här labron som leder över till Kryddhyllan där på...
Just det, då kunde man se.
Om man stod på den så kunde man se. Men där blev man hela tiden körd, därför fick man inte vara.
Och töntigt.
Det var lite töntigt. Men det här, sen har man dragit i sin öl och fått lite sådär, du vet,
lite feeling.
Men ska vi inte ändå. Så då gick vi, det var jag och min kompis Kina. Gick vi ner i det här folkhavet och liksom på något sätt bara på något vis dansade oss längre och längre fram. Och så bara ut, du vet, bara trängde oss helt enkelt längre och längre fram tills vi faktiskt såg rätt hyfsat. Men det är ändå, man vill ju ändå.
Klart man vill.
Ja, för då frågar man en bra liveartist och säger nej, därför att han också stod ungefär på samma plats hela tiden, så hade man sin jättedåliga skymda plats. Då fick man ju ha den hela kvällen, förstår du? Annars skulle man ju tänka sig
jättegott.
Att de rör sig så att man liksom ändå får ibland.
Får en liten glimt, det är lite det som är poängen med att röra sig.
Ja, på en scen.
Ja. Men Sting vågar inte.
Nej, jag vet.
Det är inte alla som är med.
Han kom fram då och då så här, tackade för applåder och sådär. Och så bara, hej Sting.
Han är nog blyg.
Jag tror kanske att han är som många artister och skådespelare kan vara, blyg utanför sin roll som musiker. Ja.
Jag tror han lever upp i studio.
Och på scenen, han har ju turnerat. Alltså han älskar ju att turnera. Han är ju bara ute på turné eller i studio.
Han vill lira.
Så att han har ju, alltså jag tror att över 3000 spelningar har han gjort. Det är ganska många. Men det var jättekul, Martina. Till slut blev det det. För att, just för, därför att jag dansade och sjöng rakt ut. Liksom.
Men då tar ju tiden slut ett tag.
Ja.
Allting bara stannar i ett hål i verkligheten.
Ja. Och då är det bara härligt att folk står nära en runt omkring en.
För då är alla samma kropp.
Ja, just det.
Åh, det är så häftigt.
Jag vet, det var någon kille bakom mig som sjöng. Jättefint, alltså, och starkt också. För alla gjorde ju inte det, det ska gudarna veta. Det var ju också många där som, vi har aldrig sett den här ikonen. Nu går vi till Gröna för ett billigt pris och ändå får se honom. Så det var många där som ändå inte,
som inte var så
lika tokiga som
Nej.
Nej. Men sen hamnade jag i ett bra gäng liksom. När folk, det känns som att de var från Latinamerika hela gänget. Som verkligen också satsade.
Åh, vad roligt! Ja, då blir det ju roligt.
Det blir ju det. Det blir ju det. Så var ett annat par som tittade jättesurt på mig hela tiden. Och
de kan ju ta sig i röven.
Och sånt.
Vadå aj? Vadå aj?
Ja, men typ att jag kanske typ dansade på
men,
dem
eller något. Åh! Då får man ju bara lust att bli värre.
Ja, men alltså, då sa jag bara, men vad sa du? Det är ju konsert.
Eller hur?
Ja.
Töntar.
Töntar alltså. Men ja. Så nej, det blev bra till slut. Men lärdom till nästa gång. Stå inte i toakön och kön till Langos. Utan ta med dig en macka och en pippinett.
Eller blöjor.
Eller blöjor.
Fan som helst.
Tema.
Men det är så irriterande att man ibland är det så irriterande att man måste pissa lite då och då. Mm. Det är bara dumt.
Det är väldigt dumt.
Jag kan till och med tycka det när jag sitter och jobbar.
Ja.
Och man äntligen
ja,
liksom kommit in.
Jag håller mig jättelänge. När jag jobbar just.
Ja.
Det är så tråkigt att gå på toa.
Men det är sånt jävla tjat.
Ja.
Ni som liksom forskar om saker, kan inte ni hitta på något som man slipper pissa?
Ja. Verkligen.
Men en bajsa kan man ju med sig fram emot. Men
det är slags, ja, det är någon slags utdelning.
Ja, men det är i alla fall ja. Rewarding.
Ja, det är det faktiskt.
Men pissa är bara tråkigt.
Ja, det är
tack för att vi i den här kulturpodden fick dela med oss. Vilken känsla vi har kring de här sakerna.
Ja, ah, nej. Nej, men det var faktiskt... Man kan ju fråga sig varför han spelar och fortsätter. Han är 67 år, Martina.
Men han kanske... Men det kanske också är själva. Han kanske gillar... Jag tänker att det måste vara massor runt omkring. Själva konserterna. Alltså resandet så kommer han... Fast i och för sig,
nej,
då får han
inte.
Vara instängd på sitt
jag
hotell.
Inte att det är resandet.
Det är att de är lirande bandet.
Jag tror att det är lirandet. Jag tror att han kommer dö på scenen.
Ja, för han behöver ju inte göra det för pengarna skull.
Han vill gärna sjunga Every Breath You Take en
sjöng
gång.
Sjöng han
till.
Den på konserten?
Ja, det gjorde han.
Han gjorde det.
Vet du att det är den mest spelade låten någonsin? Någonsin är det den mest spelade låten.
Förvånar mig inte för sig.
Har det räknats ut?
Men å andra sidan, det finns en massa andra låtar det skulle kunna
lite.
Vara.
Det skulle kunna vara, inte vet jag, vad
det skulle kunna vara Imagine.
Beatles, och, eller, ja.
Eller,
men det är den. Eller med Michael Jackson.
Ja.
Men det är den. Som är den mest spelade låten. Kan du tänka dig? Och han tycker fortfarande, eftersom den innehåller ett moment, alltså den är ju, den är öppen för tolkning. Den kan antingen handla om liksom varm kärlek eller faktiskt
förföljelse.
Ja. Så det finns fortfarande någonting att liksom göra med den.
Den slutar inte vara farlig.
Nej, den gör inte det.
Man kan sjunga den på tusen sätt.
Exakt. Men låtar som man skrivit för 20-30 år sedan, det måste ju fortfarande kännas liksom intressant att sjunga dem. Och det gör det tydligen, har han sagt i någon intervju. Och det kan ju inte handla om pengar heller, för att han är så fruktansvärt rik, den här mjölkbudets son. Liksom.
Men det är det han njuter av. Det är lite som skådespelare som aldrig slutar spela. Som liksom envisas.
Men de
måste i alla fall inte åka runt hela världen på turné.
Nej.
Det skulle han också kunna låta bli med i och för sig. Vad är det som tvingar Sting att åka till Sweden?
Nej, men alltså turnéer... Ja. Nej, men han får ju inte lika många gig i USA. Han måste,
nej.
Han måste röra på sig för att få alla de där giggen.
Sting!
Ja.
Men brukar Trudy följa med honom?
Nej, tror jag inte.
Hon är hemma och håller på med charity projects.
Men var hon hemma? Det var ju typ sex olika hem.
Ja, hon... Hon
hittar Picasso. Förstår
jag?
De är så...
Ah!
Men, ja.
Men
ändå så är det som är viktigt att man får spela musik. Alltså, det är ju det också.
Men jag tror det är så man blir en sån där stor... artist. Alltså därför att det viktigaste när han började var att spela musik och det viktigaste nu är också att spela musik.
Just det.
Att det är det som är det roliga. Det är säkert därför Benny Andersson och Orsa Spelmän och sånt där också.
Ja.
Därför att det är så kul.
Ja. Det är då man lever. Det
ja.
Har vi pratat om i arbetet.
Mm. Det är då man lever.
Ja.
På ett sätt.
Du tycker säkert cyniken eller det bara handlar om att man vill ha liksom några miljoner till. Jag tror, jag sväljer, köper inte det.
Varför skulle det vara, det spelar väl efter en viss nivå så spelar några miljoner ingen roll.
Nej, okej att de gör en Digiloo-turné, då kan jag fatta. Det är ju för att,
det är för att hösta in.
Ja, för att man måste betala, alla har lån och så vidare.
Men inte på Sting.
Nej, faktiskt inte.
Oh my god.
Oh my god.
Men det är lite så vi är också. När vi skriver våra artiklar och sånt.
Ja.
Då är vi Sting.
Ja.
I och för sig så behöver vi, du och jag måste ju jobba. Men vi har också passion.
Ja. Vi drar inte en djup suck och tänker fan, nej.
Nej.
Utan vi har passionen, duende.
Ja.
Ja. Kan jag på den? Kan jag på den? Kan jag mumsa på den korv?
Nej!
Nej.
Okej, vi får se om vi avslutar med den låten. Eller med Sting. Vi får se.
Vi får se vad det blir.
Vad det blir, ja. Men vad kul. För du kommer ju även gå nu och på söndag skriva artikeln om det sista blåset på uteserveringen.
Ja, när är det...
Det är sista juni som är sista chansen.
Sista chansen.
Du var ju alldeles nyss ute här och tog ett blås.
Ja.
Ja. Det, sen är det bye bye med det.
Mm. Ja. Nej men det kommer att bli... Det är ju ännu mer. Jag kan faktiskt...
Det är inte klokt. Jag kan inte fatta att det... Alltså jag trodde inte det var sant.
Nej. Alltså rökförbud inomhus förstår jag.
Ja, det förstår jag.
Men det här... utomhus...
Sinnesrubbet. Ja. Vill vi ha någonting? Jag är ganska nöjd.
Jag är jättenöjd. Ja.
Kan ta notan då?
Ja. Ja. Det blir bra. Nej men, ja det är konstigt. Och vissa uteserveringar har tjuvstartat.
Jaså, tjuvstartat med att implementera lagen?
Ja.
Kan man inte göra? En lag är väl en lag?
Ja men man får väl bestämma ändå.
Ja,
nej men till exempel min lokala O'Learys där du och jag också har poddat.
Ja.
Där var jag därför att en av mina få Vällingby-kompisar ska flytta från Vällingby.
Mm.
Så då skulle vi gå på O'Learys liksom en sista gång typ. Så då, för några veckor sedan, så då satt vi på utserveringen. Då hade de redan satt upp skyltar så här. Vi har en rökfri uteservering. Men det är ju liksom ute på torget i Vällingby. Så då gick jag ju bara runt, stod utanför uteserveringen, pratade med min kompis som satt på uteserveringen och tog en cigg. Och det var ingen skillnad mellan det och att jag redan...
Nej.
Alltså luften vet ju inte...
Luften är fri, som man kan säga.
Och luften vet inte var uteserveringen slutar.
Nej.
Och då undrar man liksom, om man har en uteservering på en trottoar, typ som Prinsen.
Ja.
När, var slutar den?
Ja, just det.
Man går och ställer sig två steg ifrån... bordet som är ytterst. Ja. Är man på uteserveringen då?
Ja.
Det kommer inte bli någon skit. Jo, vet du vad det kommer bli skillnad? Det kommer bli värre för de förbipasserande. Därför att de kommer få gå igenom en flock av folk som inte får röka på uteserveringen.
Ja,
så vill man ta hänsyn till dem, nu kommer de att hamna i en 2 decimeter tjock
fil. De kommer få gå i körbanan.
Ja, precis mellan. De får balansera mellan körbanan och rökrutan.
Ja, just det.
Så grattis Sverige.
Ja.
Till
lycka
er
till.
Och lycka till i framtiden. Det här var Sommar med Gunilla Bråder och Martina Montelius. Det är så löjligt.
Ja, det är jättelöjligt. Är vi hemma då?
Mm.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.